Ja, välkomna hit tillbaka. Det var nästan i tid som jag var nu i alla fall. Så vi sätter väl igång. Men ja, vi ska fortsätta där vi slutade förra gången. Vi håller på att titta på Uppenbarelseboken kapitel 3 tror jag det blir. 3, 4 och 5 har jag lovat. Vi ska se hur det går. Men låt oss be om Guds vägledning. Himmelske far, tack att vi får samlas här igen och vi får studera ditt ord. Och vi ber om en speciell utgjutelse av din ande i det att vi öppnar Bibeln. Hjälp oss att förstå de här sakerna i Uppenbarelseboken och vad de betyder för oss idag. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Ja, vi har tittat på de 7 församlingarna. Och vi har sett att de 7 församlingarna representerar, eller de handlar om 7 bokstavliga församlingar som fanns där och då. Men vi såg att de också kunde appliceras till alla församlingar i alla tider. Och dessutom kunde man se att varje församling representerar en tidsepok i kyrkohistorien. Och när vi tittade på de olika församlingarna, vi såg på Efesus, så såg vi en församling som var uthållig och stark, som hade en första kärlek, som stod emot falska läror, och det passar väldigt bra in på den apostoliska kyrkan som fanns mellan 31 och 100 efter Kristus. Sen i Smyrna så såg vi en förföljd kyrka som blev utsatt för hård förföljelse och blev kastad i fängelse och så vidare. Och det ser vi också passar väldigt bra in på den förföljelsetid som kyrkan sedan upplevde. Mellan 100 och 313. Det står till och med om 10 dagars prövning som passar väldigt bra in på Diocletianus 10 års förföljelse under 303 till 313. Sen tittade vi på Pergamon, en kompromissande kyrka, en kyrka som började ta in falska läror. Och vi såg att det passade också in med den tiden när Konstantin kom till makten. Som trots att han gjorde att kristendomen blev statsreligionen, så tog han in en hel del falska läror, hedniska läror in i kyrkan därigenom. Och det resulterade sedan i en helt avfallen kyrka. Thyatira gör många goda gärningar, men hon tillåter skökan Isabel, eller kvinnan Isabel, att hållas, står det. Och den här kvinnan, vi tittade på att det var en bild på Ahabs hustru i Gamla testamentet. Allt var symbolspråk då. Och den här kvinnan representerade ett fallet system. En kyrka som inte var trogen Kristus, utan som hade en massa andra älskare istället. Avgudar hade kommit in i församlingen. Men sen så står det om vissa som skulle komma till insikt, eller det fanns de som var trogna under den här tiden, rättare sagt ska jag säga, i Uppenbarelseboken kapitel 2. Och vi vet att det var under den här avfallstiden som reformationen också lyste upp ett ljus. Martin Luther, Calvin, Zwingli och John Knox, Petribröderna här i Sverige och många andra personer lyfter fram att skriften är vårt ljus, att Kristus har dött för våra synder och att vi inte behöver lita på ett system eller mänskliga gärningar för att få vår frälsning, utan det handlar om en personlig tro på Kristus och hans offer för oss. Så det kom fram också under Thyatira-perioden. Och om ni har era biblar så kan vi titta på Uppenbarelseboken 3, 1-6. Vi tittar på nästa församling och det är Sardes. Och den som känner sig manad kan läsa vers 1-6. Ja.
Hon skriver till ängeln för församling Sardes.
Vi får ta nästa.
Jag känner dina gärningar. Du heter om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och stärk det som finns kvar och som var nära att dö. För jag har funnit att dina gärningar inte håller måttet inför min Gud. Kom ihåg vad du har hört folk emot och bevara det och vänd om. Ty om du inte vaknar ska jag komma som en tjuv och du ska inte veta vilken stund jag kommer över dig. Men du har några få i Sardes som inte har fläckat sina kläder och ska vandra med mig i vita kläder eftersom de har förtjänat det. Den som segrar ska alltså kläs i vita kläder och jag ska inte stryka hans namn, eller stryka hans namn med livets bok och jag ska kännas vid hans namn för mitt fader och inför hans ängningar. Du som har öron, hör vad andra säger till församlingen.
Tack. Ja, här har vi en församling som gör vad då? Det är intressant om man tittar på församlingen Sardes. Så är det en församling som ligger på en hög plats. Det räknades som en nästan ointaglig stad. Den låg ganska högt upp och de kände sig väldigt trygga där uppe på den här kullen. Och den blev dock intagen två gånger på grund av att de slarvade en del. Men ja, vad är det som sägs om den här församlingen, Sardes? Ja, det finns några som inte har smutsat ner sina kläder, men det finns de som har gjort det. Vad kan vi mer lära oss om församlingen här?
Att den har namnet på sig att den lever men är död.
Just det, det är en viktig poäng. Mm. Så det är inte så att den är känd för att vara en död församling. Mm. Den är känd som en levande församling, men den är död. Och det kan ju vara så att man är känd på något sätt men som en församling som lever, men kanske det saknas någonting där inne som gör att församlingen kanske är död om man tittar på den här allmänna principen. Om vi ska titta på det profetiska så är det ganska intressant här, för de får en tillrättavisning om det här. Och vad hände med församlingen efter reformationens tid? Om man ser på 1600-1700-talet så hade reformationens iver ganska mycket stagnerat och svalnat. Martin Luther och många av de här andra, de var väldigt ivriga. Hela Europa väcktes till liv. Man började studera skrifterna. Men en generation senare så hände det någonting som inte var speciellt uppbyggande för reformationen. Och det är någonting som man kallar i kyrkohistorien för ortodoxins tid. Man blev mer upptagen med rätt lära än att faktiskt praktisera rätt lära. Att man skulle liksom definiera orden, hur man uttrycker rättfärdighet genom tro istället för att själv erfara rättfärdighet genom tro. Och det blev väldigt mycket fokus på just doktriner och läror som gjorde att den här personliga relationen med Kristus ofta hamnade en del i skymundan. John Robinson, han beklagade sig över den här situationen. Han var en puritansk ledare. Och han sa till sina församlingsmedlemmar på det här sättet: ni ska ta emot allt det ljus och all den sanning som ska uppenbaras för er från hans heliga ord. Det är nämligen inte möjligt att en fullkomlig kunskap på en gång ska bryta fram i den kristna världen som så nyss har kommit ut ur ett så tjockt antikristligt mörker. Han sa, jag kan inte nog beklaga tillståndet inom de av reformationens församlingar som har kommit till en viss punkt i religionen men inte vill gå längre än reformationens ledare gick. Man kan inte få lutheranerna att gå längre än till det som Luther fann. Ni ser att kalvinisterna sitter fast där den store mannen lämnade dem, trots att han inte såg allting. Det är ett sorgligt tillstånd som vi i hög grad beklagar. Även om dessa män var brinnande och lysande ljus på sin tid, kunde de ändå inte tränga in i allt Guds råd. Om de levde nu skulle de vara lika villiga att ta emot större ljus som de var att ta emot det ljus de först fick. Så man stagnerade, man hade namnet om sig att man är en reformrörelse, man är reformator, men det blev en död formalitet utav det här. Man började till och med förfölja dem som inte hade rätt dogmer och troslärare enligt ens egna övertygelse. Och då gjorde man ju i princip samma sak som den katolska kyrkan hade gjort förut. Förfölja dem som inte tänker lika. Och det här med samvetsfrihet, det här med att låta människor studera skriften själv och ha en personlig relation med Kristus, det var inte en självklar sak. Göran hade något.
Det är väldigt intressant att känna till att Genève på sin tid blev ju som de ju har gjort idag, ISIS, med lite staden nu var de var. Att det var ju så att de människorna som inte följde deras dogmer och lärare, de blev helt enkelt mördade.
Ja.
Så det som ISIS gjorde idag, det gjorde vi kristna för 400 år sedan, tror jag det var, och kring. Och det som är också jätteintressant, det är när Luther är färdig med sin första översättning från latin då. Så ber han sina översättare att börja och jobba direkt på en ny översättning. Och här tror jag har lärt mig att det gäller oss också. Att när vi har funnit någonting, då ska vi söka ännu djupare. För hans råd här som vi var inne på i texten. Guds heliga rådslut är så mycket större än vad våra tankar kan begripa eller omfånga.
Det är det. Och det finns ju en fara i att man sätter sin tillit till, om vi tänker personligen, kanske till vad mina föräldrar har trott eller vilken bakgrund man har kommit ifrån. Istället för att fokusera på att söka vidare de sanningarna som finns.
Så, är det inte en risk? Mm. Ja, många församlingar på lite olika stadier så att säga. De har stannat där.
Ja.
Vi kan bara titta på Bibeln, det är två länge. De har ändå försökt att slå ihop sig, men redan det kan ju vara knepigt nu. Och vi föder mycket diskussioner om olika trosbrott. Det är faktiskt en mentor för oss. Det var att verkligen gå vidare som sades.
Ja. Här har ni en bild ifrån församlingen i Sardes då. Ni ser att den ligger uppe på en kulle där, som en borg. Man gräver ner sig i sina åsikters skyttegravar och man kom inte tillsammans och enades. Och Paulus, han hade en liknande erfarenhet i Korint. Vi ska inte gå in jättemycket på det, men det är ganska intressant om man läser första Korinterbrevet kapitel 1 där. Så säger han att, vi kan läsa det förresten. Första Korinterbrevet kapitel 1, vers 10-13. Bara för att se att det här var inte något nytt fenomen.
Men ni var Herre Jesu Kristi namn. Uppmana er bröder att vara överens och inte dela upp er i olika läger, utan återigen stå eniga i tankar och åsikter.
Och sen säger han då av Chloes folk, du kan läsa till 13.
Av Chloes folk har jag nämligen fått höra, mina bröder, att det förekommer motsättningar bland er. Vad jag menar är att ni alla säger jag hör till Paulus, eller jag hör till Apollos, eller jag hör till Kefas, eller jag hör till Kristus. Har Kristus blivit delad? Var det kanske Paulus som korsfästes för er? Eller var det i Paulus namn som ni döptes?
Här säger, har de sina olika favoritpredikanter, eller hur? Ja, jag håller mig till Paulus, jag håller mig till Kefas, jag håller mig till Apollos. Och man går inte längre än vad de personerna gjorde. Och Paulus försöker säga, Kristus är inte delad, låt oss sträva efter en enhet. Inte bara i ord, men också i lära. Och att studera skriften tillsammans, det är någonting som jag tror är avgörande för att kunna enas. Nu kommer vi in på djupa saker här inom kristenheten också. Men jag skulle vilja säga det att om församlingar och pastorer kunde studera skriften tillsammans under bön, vad skulle vi kunna se hända? Jag tror vi skulle kunna få se fantastiska saker. När man kan lägga förutfattade meningar åt sidan och bara låta sökandet gå framåt. Så vi hade en stagnerad reformation. Sen kommer vi till Philadelphia. Uppenbarelseboken 3, vers 7 till 13. Jag kan läsa det. Skriv till ängeln för församlingen i Philadelphia. Så säger han som är helig och sann, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Jag känner dina gärningar. Se, jag har ställt en dörr öppen för dig som ingen kan stänga. För din kraft är liten och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Se, jag överlämnar åt dig några från Satans synagoga. Några som kallar sig judar men inte är det utan ljuger. Jag ska få dem att komma och falla ner inför dina fötter och de ska förstå att jag älskar dig. Eftersom du bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen för att pröva jordens invånare. Jag kommer snart, håll fast vid det du har så att ingen tar din krona. Den som segrar ska jag göra till en pelare i min Guds tempel och han ska aldrig mer lämna det. På honom ska jag skriva min Guds namn och namnet på min Guds stad, den nya Jerusalem som kommer ner från himlen, från min Gud och mitt eget nya namn. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingarna. Ja, Philadelphia, den betyder, vad då för något? Vet ni det? Broderkärlek. Philia är broder och ja, Delphia. Så det var en kärleksfull församling på många sätt. Och de får ingen tillrättavisning. Det är faktiskt, det finns två utav församlingarna som inte får det, om jag förstått det rätt. Den första är Smyrna, får ingen tillrättavisning, får bara en uppmuntran. Och Philadelphia får ingen tillrättavisning heller. Utom möjligtvis, var inte rädda, men jag tror inte det är en tillrättavisning, det är mer en tröst. Som de får se här. Nej, förlåt, ja, det var Smyrna som fick det. Var inte rädda. Men ja, en mycket positiv församling. Det talas om en dörr som de öppnar och ingen kan stänga. Vad kommer det ifrån? Det är från Gamla testamentet, ifrån Jesaja kapitel 22. Och vers 22 så står det att jag ska ge honom nyckeln. Det talas om Messias här då. Jag ska ge honom nyckeln till Davids hus att bära. Han ska öppna så att ingen kan stänga och stänga så att ingen kan öppna. Och vad är det för en dörr som de ska öppna och stänga? Kanske om vi applicerar det till den här allmänna bilden, så kan man ju se det som att alltså, Gud kan öppna och stänga dörrar i våra liv, eller hur? Ja. När vi ber om Guds ledning så kan han öppna en dörr. Han kan stänga en dörr. Är det någon som har haft en sån erfarenhet när ni har fått en dörr stängd? Eller en dörr öppen? Ja, vad sa du?
Helgedomen,
det är en jättebra poäng också. Om man tittar på det rent bibliskt, det här som han ska öppna och stänga, så ser man att i Hebreerbrevet så står det om en dörr, en väg genom förhänget i helgedomen, den himmelska helgedomen, där Jesus är överste präst. Och vad skulle du säga, Tyron, att det innebär att gå in i helgedomen? De kunde ju inte fysiskt gå in i den himmelska helgedomen här. Har du någon tanke om det?
Bara våra böner.
Jaha.
In.
Ja. Vad tänkte du göra?
Det kan ju vara så enkelt att Kristus blev överste präst. Det är vår direkta öppning till honom. Mm. För när han lättar på sista andetaget, 6 april 82. Då rämmar förlåten i templet. Och man ser rätt in i det allra heligaste. Där bara överstepressen har tillträde en gång om året att komma in. Men i detta ögonblick så har alla vi tillträde in till Gud Fader. Mm. Utan att gå igenom någon egentligen. Vi går igenom oss själva till Kristus och så är vi framme.
Ja.
Typ vi är offer till någon man knappt känner. Eller vet inte ens vem det är, men vi känner ju Kristus. Och han känner oss.
Vi kanske kommer in lite mer på det här senare, men jag tror att det har med just den här, eller det som Jordan nämner här, är ju om de olika dörrarna här i helgedomen faktiskt som fanns här. Men hur kan vi se det då historiskt sett? Ja, vad hände efter den här stagnationen inom reformationen? Det stod här till Sardes att det fanns, eller Jesus gav en uppmaning att vakna upp, eller hur? Vakna upp och stärk det som är kvar. Under ortodoxins tid inom den protestantiska rörelsen så fanns det vissa väckelsegrupper. Till exempel pietisterna, puritanerna tror jag de kallas i England. Pietismen var en motreaktion mot ortodoxin inom lutherdomen. Och puritanerna var deras motsvarighet i England. De reagerade emot det stela formella inom den anglikanska kyrkan. Så det fanns sådana här väckelserörelser som verkligen ville forska vidare, ville veta mer, ville ha en personlig kontakt med Gud mer istället för bara en formell. Men sen senare då så ledde det till andra rörelser som... Hur många har hört talas om John Wesley?
Mm.
Och vilken kyrka grundade han så att säga? Wesleykyrkan finns det någon som heter här i Limhamn. Men den heter inte samfundet. Samfundet heter något annat. De blev kallade... Det var egentligen ett namn som de hånades för i början. Metodister. Ja, ni är så metodiska i det ni gör och sådana saker. John Wesley, Charles Wesley som har skrivit otroligt många av våra psalmer. Ifall ni sjunger sånger i en kyrka någon gång så sjunger ni många gånger Charles Wesley-sånger. Whitfield var också en förkunnare inom metodismen. Som gjorde otroliga saker. Jag läste en historiebok en gång. När man läste det, där det stod att John Wesley räddade England från en revolution som det blev i Frankrike. På grund av att människor vände sig till Gud under den tiden. På ett sätt som de inte gjorde i Frankrike. I Frankrike så blev det uppror och man vände sig bort ifrån Gud istället. Mm. Så det är en intressanta saker att tänka på. Det fanns mycket sådana väckelserörelser. Det var andra predikanter som också kom under den här tiden. Man har personer som Charles Finney, Dwight Moody i USA och adventväckelsen som fanns. William Miller, Joseph Wolff, många andra som började fokusera på profetiorna. Och ändens tid. Vad sa du? Många av dem var metodister. Andra var baptister eller anglikaner eller katoliker till och med. Det var från alla olika samfund. Och det är det som är intressant med väckelser. Väckelser var inte nödvändigtvis begränsade till ett visst samfund. Utan det var en allmän väckelse där människor började studera skriften på ett helt annat sätt. Så, ja, väckelsetiderna skulle jag vilja placera den här Philadelphia-kyrkan inom. Sen har vi en församling som är kvar, den sista församlingen. Och det är Laodicea. Det är vår tid idag. Låt oss läsa vers 14-22.
Och skriv till ängeln
Ja, Dan hade det här.
Och skrik till ängeln för församlingen i Laodikea. Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sanna vittne, början till Guds skapelse. Jag känner dina gärningar, du är varken kall eller varm. Om du ändå vore kall eller varm. Men nu är du gömd och varken kall eller varm. Och därför ska jag spö ut dig ur min mun. Du säger att jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken. Jag råder dig att hos mig köpa guld som har renats i eld så att du blir rik och vita kläder så att du kan klä dig och dölja din skamliga nakenhet och salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Jag tillrättavisar och tuktar alla jag älskar, visar iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron, det är vad han säger till församlingen.
Wow. Om man tittar på Philadelphia så ser man att det var ingen tillrättavisning. I Laodicea finns det ingen beröm, inget beröm. Så det är inte så roligt att tillhöra den här församlingen. Men ja, det är mycket vi kan dra. Vad sa du? Det finns löften, finns det?
Ja, löften är bättre än.
Och det är någonting som gör att det här inte är ett hopplöst fall. Men vad är deras problem? Vad är det för fel med Laodicea?
De tror att de är rika så de ser inte att de är fattiga. De är...
Det går
i
glasögon.
Ja. De är kollidium.
De är varken kalla eller
varma.
De är
ljunga. Precis.
De är varken.